I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det var en så jävla obehaglig upplevelse ändå. För jag hade hela tiden haft henne på näthinnan. En mardröm för svenska feminister.
Om man råkar mörda någon, då är det bättre att gå till polisen direkt.
Ja, gör det. Exakt. Jag blir också så stressad.
Det är vårt tips. Alltså, jag blir så stressad. Ja.
Försök inte ens gömma kroppen.
Va? Det är ingenting med mig.
Nej, herregud, människan. Hon bor ju i Afrika. Aktiebolag Yra Höns är igång.
Hur kan vi vara så dåliga på det med teknik?
Men, och det sjuka är att jag är inte det egentligen. Jag är alltid den som liksom så här, när jag och Johan var gifta, då var alltid jag som ska programmera tv-apparater och installera den i. Och samma sak med Henrik, jag är så här, den som sköter internetgrejerna och liksom.
Jaha, jag är helt ointresserad av den där biten. Men vet du, jag tror att det handlar om att då är du ansvarig för det, då kan du det. Här är vi bara tagit ett steg tillbaka.
Ja, men det är som att vi bara, va? Det var en jättegullig tjej i receptionen som var, vill ni ha kaffe? Jag bara, åh, gärna. Det är ungefär som att det hade varit det mest komplicerade jag hade kunnat tänka mig att göra. Ja. Gå och hämta en kopp kaffe.
Exakt. Det är som att här måste någon ta oss i handen och vi sitter ju på Acast och leda oss. Typ tala för oss.
Bland det roligaste jag visste när jag jobbade som lärare, första gången jag kom på hur det liksom var att vara in charge of kids.
Så är det. Hur gammal var du då?
28 var. Och så kommer det fram en av mina elever och bara, här fröken, och sträcker fram ett bananskal. Jag bara garvar, jag bara, va? Och så bara, men det var ju så man gjorde när man var liten. Man bara, här gav en vuxen sitt skräp liksom. Och han menade ju inget illa med det. Det var inte allt. Det var inte att han var bortskämd. Han hade ingen aning vad han skulle göra av det. Jag bara, vad ska jag göra med det där?
Men det där är svårt med barn tycker jag. För att man måste påminna sig själv när man måste börja lära dem att faktiskt göra det själv.
Ja, det, massor
det går ju lite
saker.
För långt.
Ja, det går lite för långt hela tiden.
Tills man blir deras bekänt och bara.
Och då börjar man ju istället att bli tokaggressiv.
Exakt.
Tror du att jag är din butler?
Precis.
Då får man ju problem på det sättet.
Exakt. Men jag tror att det går så långt tills man börjar så här känna att nu börjar jag bli irriterad på det här.
Ja.
Någon utnyttjar mig.
Ja, här. Exakt.
Det är inte okej. Men jag var ju också lärarvikarie när jag pluggade i en klass i Kristianstad.
Mm.
De gick i sjuan.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var ju jag 21 kanske. Och jag hade ju då så här ämnen som typ fysik, biologi, jättesvåra ämnen. Som jag faktiskt fattade då först. För inte när jag gick, själv gick i skolan, men nu då. När jag var vikarie. Men jag fick en chock över hur svårt det var att få, alltså bli en auktoritär i rummet.
Mm. Att, och att ta här, över rummet.
Ja, men att bara så här, få dem att lyda. Och vad gör man när de inte lyder? Det var så många som kom och luktade rök och det var så här, det var typ två som var duktiga i skolan och de hade inga kompisar. De flesta hade nästan underkänt. Alltså det var faktiskt väldigt, väldigt sorgligt.
Det är väldigt komplicerat det där. Jag hade lite lyxen av att jag kom in som klassföreståndare i Sverige när det var lärarbrist. Så jag blev faktiskt anställd fast jag inte var behörig utbildad. Jag hade läst pedagogik på Bosön, sån här idrottspedagogik, så att jag kunde ändå ha liksom den grejen. Så jag förstod mig ändå på att leda ungdomar. Men jag fick ju då en fjärdeklassare. Och så var jag liksom verkligen deras fröken i alla ämnen.
Men det är mer tacksam ålder också.
Men jag ska ju säga det. Men mellanstadiet var ju underbart. Ja. För så här, de var fortfarande inte så små att man började följa med dem på toaletten.
Nej, men precis.
De hade lite koll på sudd och penna och linjal och sånt där.
Ja.
Men de var ändå, tyckte att jag var asfrän.
Ja, men precis. Så du hade rätt i allt.
Ja.
Och skolan är fortfarande rolig. Högstadiet, då börjar man intressera sig för lite andra grejer.
Ja, och jag måste nog säga, jag kom hem från New York och hade skrivit klart min första bok innan. Och jag visste att jag skulle få den utgiven, men jag var ändå liksom tvungen att under typ ett år redigera den.
Mm-hmm, var det så det var?
Ja, så var så jag tog jobb som lärare.
Jaha, så det var ju samma... För att du har ju haft så sjukt många jobb. Nej, men jag har fattat inte när jag har gjort vad. Jag bara sitter och nickar när du berättar att...
Nej, men jag har gjort allting. Jag har varit sån supermångsysslare. Så
att, men jag visste inte att det var i samband med väninnan.
Mm. Så att jag kom hem från New York och hade liksom gått klart en jättelång utbildning i New York och var väldigt influerad också av den amerikanska pedagogiken. Jag hade sån... otrolig jävla energi in i jobbet.
Men cool lärare då också. Vart i New York, kommer hem, skrivit en bok.
Ja, fast jag tror inte de riktigt fattade. Nej, det.
Du skulle varit på högstadiet.
Ja, men det var jag faktiskt också. För jag hade engelska i högstadiet med några stycken. Så att, men jag träffar ju hela tiden elever. Nu är de ju så här, eleverna närmare 30 och i asfräna Stureplanstyper. Vilket är ju asroligt. De kommer fram och tjena fröken! Det är rätt härligt faktiskt.
Men vi insåg precis att det är 20 år sedan. Den 29 maj är 20 år sedan vi tog studenten.
Ja.
Alltså det är, vi är bara 10 år. Nej, 20.
Ja, nej, det är ett tag sedan.
Ja, det är helt sjukt.
Vad tyckte du om studentperioden? Tyckte du om den?
Ja, älskade. Mm. Alltså jag blir helt lycklig när jag ser alla flak som åker runt och skriker och sprutar öl på folk. Jag förstår inte att man kan vara irriterad på det. Det är väl urhärligt. Det är bara... pure happiness.
Jag ledde en aktion mot studentflak när jag var på Radio Stockholm. För jag tycker,
varför?
För att jag tycker inte om att man bara kör genom stan helt random. Varför skapar man inte, alltså, lyfter upp det till en nivå som det verkligen är så här, så att det blir att man hyllar studenterna. Ungefär som Pride-paraden. Att man har en given dag när alla som tar studenten det året åker genom Stockholm. Och då kan det vara folk från hela jävla landet som åker. Alltså bara så att man verkligen får en riktig...
Men det är det
riktig...
som är problemet i Stockholm, att alla inte tar studenten samtidigt.
Jag vet, men då får man ha en paraddag ändå som man samlar för den utgångs, liksom, det utgångsåret.
Ja, men jag kan hålla med. Det skulle kunna vara lite mer organiserat.
Ja, för nu blir det bara trafikkaos och man blir bara irriterad. För jag vill, precis som du säger, jag vill inte bli irriterad på att de åker runt och har skitkul och liksom, har det härligt.
Men för så är det i Nyköping. Då är det en studentparad en dag. Men då tar ju alla skolor studenter samtidigt. Men och då har man också så här... Jag vet inte om man har det fortfarande, men man hade då så här, man gjorde väldigt kreativa bilar. Så det var kul för alla åldrar att titta på det.
Ja, men exakt. Det blir som en riktig parad. Jag tycker det skulle vara ashärligt att ha i Stockholm. Jag kommer ihåg att jag drog upp ett upprop om det här.
Så engagerad.
Ja, jag var så jävla engagerad. Men därför att när jag jobbade på Röd Stockholm så var ju vi väl, hela tiden nära kontakt med trafikledningen.
Ja, just det.
För att det var ju kaos. Och alla som jobbade som yrkesförare, de var ju helt förstörda. De var ju så här, alltså det här går inte. Vi står stilla. Folk bara liksom förstör våra fordon. Alltså det blev ju ett kaos. Mm-hmm. Nu har det ju lugnat ner sig lite. Men då
det är inte så många som frågar. Man måste ju ha tillstånd. Och...
Exakt.
Inte helt enkelt. Men ja. Nej, men kanske något mer organiserat. Det kan jag hålla med om faktiskt.
Jag skulle berätta för mina elevers föräldrar att jag hade skrivit en bok och att den skulle komma ut. För då hade jag varit lärare för dem ett år och sen så andra året i början där på hösten, då skulle boken Väninnan komma ut. Så då under ett föräldramöte så sa jag ändå att så här, jag vill bara informera er att det här kommer hända. Och alla blev så här, varför berättar du det för oss? Alltså, så att ni inte tar illa upp, liksom, att, för det är ändå en så här, det är lite udda bok. Och då är det en förälder som bara blir direkt orolig och bara, men vad handlar den om? Liksom? Alltså, vad är det här för?
De skulle bara veta då.
Men, och då säger jag, det är en bok om tjejer som har kul och liksom går ut på stan och du vet. Och så typ, jag hade så dålig pitch på boken så att det var inte
sant. Men det har man innan man har jobbat in det, det är svårt.
Efter föräldramötet så var alla föräldrar övertygade om att jag hade skrivit en lesbisk relationsroman. Och var så här, och så kom de fram till mig efteråt och var, det är helt okej, alltså din sexuella läggning, det är ingenting som... Och jag, så här,
men
jag
hur fattar... kunde du pitcha den så?
Jag vet inte, och det hade inte spelat någon roll. Jag är så här, verkligen open-minded i alla frågor för mig. Det hade inte spelat någon roll om de ansåg att jag var
Nej,
det.
Såklart.
Men det bara, hur kunde jag pitcha den så jävla snett så att det blev en lesbisk bok? Så här, liksom.
Väninnan inom situationstecken.
Ja, för det var ju också det. Då frågade jag alla, vad heter den? Och jag bara, Väninnan. Och då var det så här, men då var det väl obvious att det här var årets platroman. Åh, älskar det. Ja, det var coolt att skriva den i och för sig.
Ja, faktiskt. Men det var ju inte det. Men, och jag lärde ju faktiskt känna dig via Väninnan. dig som författare innan vi lärde dig, alltså innan vi träffades. Men, och jag blev ju så, jag älskade väninnan. Jag började till och med träna på Sturebadet för att Kristin...
Kristin Stolpe.
Kristin Stolpe tränade på Sturebadet. Och sen åt hon ju goda grejer men blev ändå smal. Det gillade jag. Det gick jag igång på.
Det här är precis som jag.
Alltså vi är så lika, jag och Kristin. Nej, men, och så var det en sån härlig kärlekshistoria. Det var en bok som jag verkligen men fortfarande kan tänka på.
Ja, men det är ju en kärlekssaga.
Ja, det är en kärlekssaga. Och det älskar man ju, faktiskt. Men berätta, alltså för det första så har ju du pratat om den här boken hur många gånger som helst. Finns det någon fråga du har fått om den som du skulle vilja ha fått?
Nej, fast jag har nog inte fått så mycket initierade frågor om själva liksom boken.
Det var ju din debutbok.
Det var min debutroman. Och debutroman. Jag började skriva den slutet av 97, början av 98.
När jag tog studenten, 20 år sedan.
Ja, du ser.
98. Mm-hmm. Ja.
Och då pluggade jag på New York University och vi hade ett slutarbete som skulle vara som en kortfilm på 21 minuter, manus, som skulle handla om vår liksom, uppväxt eller vår liksom, uppväxtmiljö, alltså någonting som låg oss väldigt nära. Och sen så skulle vi liksom, typ ta en scen ur det på något vis. Och jag vet inte, jag hade också en jävla hemlängtan också när jag bodde i New York. Jag längtade hem så sjukt mycket. Jag trivdes inte längre. Första året var det kul, men jag bodde där i nästan 4 år. Och mot slutet så var det verkligen en plåga att vara där. Så att jag längtade hem så extremt mycket. Så allra första scenen som jag tänkte, ah, men jag skriver en sån scen. Det var när Kristin, hon har då liksom gått ur sitt förhållande. Det är ganska mycket mot slutet av boken. Och de har en så jävla härlig middag, så här kompismiddag. Där de äter hur mycket goda grejer som helst. Och de har haft en lunch på dagen innan och sen så bara spontant drar de hem till några och käkar middag. Ja, men det är så här drömlördag.
Det var det du drömde om?
Det var det jag drömde om. Och det tog hela sitt, liksom, där började väninnan. Mm. Min mentor eller min huvudlärare på NYU, han sa ju det så här, ni får aldrig bara hänga upp historien på en enda scen. För det kommer inte bli en bra berättelse. Och jag var så här, fan, det var ju precis det jag gjort och bara gick emot alla liksom do's and don'ts. Men sen så såg jag en intervju med Thomas Vinterberg som är regissör och som har gjort den här filmen Festen. Just som det. Är väldigt så här, inne i den här dogma-miljön och så. Och jag älskade Festen, för mig var det en så här helt sinnessjukt bra film och liksom berörde mig så starkt. Och han sa, hela liksom, historien och bakgrund och liksom, surroundings, allt runt Festen tog sig ursprung ur en enda scen när det är en person som ligger i ett badkar. Och det har egentligen ingenting med historien att göra, men där tog jag mitt avstamp. Jag bara, perfekt, jag kan göra så också. Mm. Så gjorde jag det. Så jag gick emot alla regler jag hade lärt mig. Så började jag skriva. Då tänkte jag så här, men jag skriver om en tjej som jag känner. Alltså, så här, hon var bekant till mig. Vi umgicks en del, men inte jättenära. Och hon skulle gifta sig. Och jag tyckte hon levde så falskt. Liksom. Så jag kände att hon... Ja, hon ville väl gifta sig, men det var ändå... Nej, jag vet inte. Det var bara så här... Jag kunde inte respektera hennes val. Det var väl det handlade om.
Det var något du försökte förstå.
Exakt. Mm. Och sen så började jag skriva om det här. Och sen så skrev jag ju en bok om en liksom Kristin som har gift sig och måste ta sig ur en rätt destruktiv relation. Så att när jag väl hade skrivit klart boken och läst igenom den så var just det. Den handlar ju inte om den där polan. Liksom. Det var ju jag själv. Nej. Det var en så jävla obehaglig upplevelse ändå. För jag hade hela tiden haft henne på näthinnan.
Så det är så märkligt det där.
Ja.
För så kan det vara när jag också skriver. Så läser Dag och bara, men det här är ju du. Och jag bara, va?
Va?
Det är ingenting med mig.
Nej, herregud, människan. Hon bor ju i Afrika. Nej, men det är så konstigt. Men jag tror att det behöver man göra. För det är det jag säger till alla som vill skriva. Kliv ur dig själv. För om jag hade haft mig själv på näthinnan, då hade det bara blivit platt.
Ja, men precis.
Då hade det ju aldrig blivit nyanserat. Så att det var just det, och att jag beskrev henne som ganska skavig. Och jag fick ju väldigt mycket kritik och ros. Så jag blev ju en vattendelare även innan när den kom. Vissa hatade den och vissa bara älskade den. Det var ju framförallt att man ansåg att hon var en sån svag person, Kristin. Och det tyckte jag var så konstigt, hur man kunde välja att en kvinna som levde i en rätt destruktiv relation och var rätt hårt liksom ansatt av sin man, att hon ansågs som svag om hon ändå tog sig ur det. Det tyckte jag var så här märklig inställning. Alltså, jag hade inte fått de reaktionerna på väninnan om den hade kommit ut idag.
Då pratade man inte om saker på samma sätt heller?
Man pratade inte om klass.
Nej.
Alltså, alla journalister frågade mig om så här, hur känns det att ha skrivit en klassskildring? Vi har ju inte ens ett klassamhälle i Sverige. Det var alltså så många journalister som sa det. Och det här är snart 20 år sedan. Bara.
Bara, ja. Och ändå så länge sedan.
Ja. När jag hade skrivit klart boken, då var jag jätterädd att alla skulle så här lyfta fram att jag hade hängt ut min dåvarande ex-man, liksom, min ex-kille. Så jag dedikerade för det första boken till honom och skrev så här, till Pata, ett ex att älska.
Smart.
Ja, men det hade inget med kärlek att göra, det kan jag erkänna i efterhand.
Men bara strategiskt.
Men jag var så orolig för att det låg ju nära, fast det var en helt, alltså historien har ju ingenting liksom. Det är ju bara massor som är plockat ur mitt liv, men historien i sig hänger ju inte ihop med, liksom, med
nej, det. Det är fiktion.
Ja, men då var jag liksom så säker på att det var det som skulle lyftas fram. Och jag gick faktiskt i mediaträning innan med en kille som heter Kalle Brunelius, som är så här barnprogramledare för SVT. Igen? Mm. Ah. Ja, men han satt och drillade mig och bara så här, de här frågorna kan komma. Och då förberedde vi oss väldigt mycket, för han frågade, är det någonting som du är rädd att få frågor om? Och då sa jag, ja, men det är väl det här med min tidigare relation. Och då var han så himla, alltså det var så smart upplägg att lära sig liksom.
Ja, bra.
Mm. Och sen så när boken kom så var det ju, alltså det var ju ingen som brydde sig om det där. Det var ju inte där
vinkeln handlade. Det är så märkligt att man aldrig vet vad det blir.
Var landar det någonstans? Nej, det landade ju bara i att jag hade skrivit en bok om Östermalm och svenska överklassen. Uh-huh. Och det var, jag hade inte, alltså jag tyckte inte ens att jag hade skrivit om överklass. Jag var ju så onyanserad i min analys, så att jag hade ju inte fattat det, att det var det jag skrev.
Var det så nytt då alltså?
Ja. Brat hade, det fanns inte som koncept. Dagens outfit, det fanns inga bloggar. Att jag skrev vad folk hade på sig i boken, det tyckte ju folk var så här, det är så avskyvärt.
Och att du använde varumärken.
Ja, att ja, och då tänkte man att ja, varumärkena, det var, då var jag sponsrad. Jag använde det som produktplacering. Och för mig var det ett sätt att gestalta.
Ja, men precis.
Att så här, det är inte bara en blå tröja, utan varifrån är den blå tröjan? Och vad är det för material? Eller, alltså, det var ju...
men det där är intressant, för det handlar ju om, när du använder varumärken så måste man ändå göra det väldigt snyggt. För att det inte ska bli kletigt och kännas...
Nej, men och sen kom ju ihåg av det där. Och då blev jag ganska mätt på det. Och då kom jag ihåg mina förläggare. Och sa, men du måste skriva mer varumärken. Jag bara, nej, nu är det gjort. Nu är det
så över.
Ja, men det var, för sen så kom så här, Ebba von Sydow, Sofie Farman. Då kom hela den vågen av bloggare och liksom modebloggare framförallt. Och då var det ju inte, då fyllde inte det en funktion i berättelsen alls.
Nej, det måste ju göra det. Annars, så är det ju, annars blir det ju kackigt faktiskt.
Ja, men då blir det bara jättetråkigt att läsa.
Ja, håller jag.
Då blir det uppraddande.
Vi känner ju ändå varandra så väl, men jag vet faktiskt inte ändå varför skrev du en bok från första början?
Men jag pluggade ju på New York University och lärde mig skriva manus.
Men alltså filmmanus,
ja. Film och tv. Jag fick faktiskt testskriva för ett Simpsons-avsnitt.
Mm-hmm.
Ja, det var lite coolt.
Men det blev inget, eller?
Nej. De hade ju hur många sådana testgrejer som helst. Det var askackigt. Däremot killen som gick i min grupp, han började skriva för Simpsons sen. Han blev avsnittsförfattare.
Aha.
Det var rätt coolt. Men jag kände att jag ville väldigt gärna skriva manus, men, och det är lite roligt att det kommer ju fram till det du och jag nu tillsammans gör. Ja. För mig var det att jag kunde inte skriva filmmanus själv. Mm-hmm. Skriva bara dialogdrivet ensam, det var, jag fick inte ihop det. Och alla mina kursare, det var ju amerikaner liksom.
Ja, och, du hade ju inte språket på din sida.
Nej, och framförallt så ville jag ju inte bo kvar i New York. Nej. Så jag hade kunnat få jobb som det där, men jag var inte intresserad av att bo kvar faktiskt. För jag hade ganska bra, så här, jag hade faktiskt väldigt bra ingångar på jobb. Men så bara, jag måste hem. Då var det just att jag började skriva det där kortfilmsmanuset som sen då började bli ett helt bokmanus.
Men så det var inget du hade så här drömt om som liten? Jag ska skriva bok när jag blir stor.
Jo, det hade jag väl. Men framförallt var det, första drömmen var ju att bli bibliotekarie.
Mm, ja, så det hade man historier i alla fall.
Historier, men, och sen så ville jag skriva. Men jag var nog mer inne på att skriva för tv faktiskt. Ja, alltså jag var med i ja, sitcoms och liksom filmmanus. Och, så inte så mycket bok, utan det var faktiskt en slump. Men sen så när jag väl hade liksom hela manuset, då var jag så här, ja men vad fan. För det, jag tyckte det blev begränsande att bara skriva dialog.
Mm.
Jag älskar ju att skriva dialog, men inte bara.
Nej, du kände att du hela tiden drogs till att skriva ut scenerna.
Exakt. Mm.
Men du skrev på Volley då? Du hade ju ingen aning om det skulle bli ett förlag eller inte. Du hade inga kontakter inom bokbranschen hemma, eller?
Jag kände ingen. Jag visste inte ens vad liksom, svenska bokförlag var. Alltså, jag visste knappt att det fanns något som heter Bonnier och Norstedts. För jag bodde ju fortfarande...
Visste knappt vad förlag var?
Jag skrev klart hela boken. Och sen så under tiden så började jag ringa alla svenska förlag. Och jag kommer ihåg att jag hade kontakt med en som hette... jag ska inte säga vad hon hette, men hon jobbade på Wahlström och Widstrand.
Det är jag nu.
Ja, exakt. hon var väldigt tillmötesgående. Ja, men var så här uppmuntrande. Och, så jag var liksom helt säker på att när jag väl skickade in manus till henne så skulle hon bli så glad. Mm.
Och hon du firade det hon, där.
Ja, jag firade hela tiden. Varje gång jag hade pratat med henne i telefon så firade jag.
Poppade upp champagne där.
Hon refuserade mig grynhårt.
Fy!
Mm. Och jag var faktiskt i chock.
Det blir ett större fall när man då har trott någonting helt annat.
Ja, jag hade ju firat liksom. Det var ju så jävla taskigt.
Det fick typ kräkas upp champagne.
Ja, men det var så här, jag skickade till 5 olika förlag. Och då hade jag gjort research på vilka förlag ger ut ungefär den typen av böcker som jag gillar att läsa. Och det var ju så här, Louise Boy of Jennes, det var Barbara Furs, Per Hagman. Och sen hade jag då läst att även då Fisher & Company hade gett ut, alltså böcker i ämnen som intresserade mig. Och ja, men då skickade jag det. Och så fick jag svar efter bara 2 veckor av Fisher, vilket är det, liksom det minsta förlaget jag hade skickat till. Och då var det en ung tjej som bara var 2 år yngre än vad jag var. Hon var väl liksom 25-26 då. Och var vd. Och hon hade, ja men hon har läst det och var uppvuxen på Östermalm själv. Och hon bara, det här måste vi göra. Det här är så jävla bra. Men vi måste redigera, det är ganska mycket omarbetningar som krävs. Liksom. Och när jag, alltså, när jag läste igenom mitt första manus, jag bara, herregud. Att någon ens liksom stod ut och ta sig igenom den här skiten. För det var ett riktigt kackigt första manus. Men det var ett första utkast och det var ändå liksom en början och ett slut på det. Liksom.
Och jäkligt bra festscen.
Ja, exakt. Men det roliga var ju då att jag fick svar från henne och hon sa vi kör. Liksom, och jag fick ett kontrakt ganska snart och så. Men sen började ju refuseringarna droppa in från de andra förlagen.
Du bara, som om jag bryr mig.
Ja, men det var vissa också som var så här riktigt spydiga i sina brev. Liksom. Det roligaste var ju sen den här kvinnan jag hade kontakt med på Wahlström & Widstrand. Hon är inte kvar på VV. Hon är, jag tror hon är helt utsorterad ur branschen nu. Men jag mötte henne på en fest hemma hos en författarkollega. Och hon bara kom fram till mig och sa, hej, det är jag som du hade kontakt med under de här åren. Och, jag vet. Ja, och det var jag som refuserade dig.
Oh, vad skönt. Fick hon det sagt?
Jag bara, okej, fine. Sen träffade jag henne, sen träffade jag henne efter 2 år igen. Bara, ja, det var jag som refuserade dig. Och då var jag där med min exman. Och han bara, alltså fan vad du tjatar. Vi har hört dig säga det här. Så jävla skönt.
Vad är det du lever på?
Exakt, det var jag som refuserade Rudberg.
Men så roligt. Jag brukar göra tvärtom till en agent som refuserade mig.
Ja. Ja.
Och varje gång jag träffar henne. Och så jag bara, hej, känner du igen mig? Det var ju jag som blev refuserad av dig, brukar jag säga. Jag tycker det är så roligt varje gång.
Ja.
För hon blir så stressad. Och tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Och sen är hon också, men nu har det blivit så här att det var, alltså jag hade gärna velat ha det egentligen, men det var lite speciella tider. Men jag tror faktiskt att det var väldigt härligt, för jag tog det så hårt. Men sen berodde det faktiskt inte ens på mitt manus. Det var att de höll på att splittra.
Men
det är roligt att bara, ja, men det är enda gången man ser hur obekväm man blir.
Men det här med refuseringar och liksom, det är, jag kan säga så här, de flesta som jobbar på förlag som har refuserat någon som de sen har missat, de minns, alltså precis som jag minns mina refuseringar jag har fått, så minns de också vilka de har refuserat. Jag behövde byta förlag efter väninnan, men lyckades inte med det. Men då hade jag skickat till ett förlag som jag hade haft kontakt med, nämligen Forum, som är mitt nuvarande förlag. Ja, och då var det för att jag hade kontakt med förlagschefen där. Men hon hade slutat och så hade det kommit en ny man som heter Ingmar Fast. Och Ingmar Fast är en djupt intellektuell och ganska svårmodig kulturpersonlighet. Men skitrolig. Men han får mitt andra manus och läser och bara, alltså det här är så jävla dåligt så att det här går inte. Och han hade tänkt så här att jag vill verkligen gilla den här tjejen och hennes manus. Men, det är liksom, ja. Men han kallar i alla fall dit mig till Forum. Och då till saken hör att jag hade gett ut min andra bok och den blev liksom mer eller mindre gått till tryck utan att bli korrekturläst. Så det var ett katastrofmanus.
Hur kan det hända?
Då på Fisher så var det väldigt rörigt. Det var folk som slutade och höll på. Ingmar Fast tar mig i alla fall till Forum och Kalle, min son, är knappt ett år. Och han är sjuk. Han har 40 graders feber. Han mår inte bra. Och jag var så här, vi måste gå dit för jag måste liksom, jag måste verkligen.
Det här är ett viktigt möte.
Jag måste lösa ut mina vixelringar som är pantbanken för jag är så jävla fattiga.
Sälja min njure nu.
Ja, det var verkligen. Och jag går dit och så tänker jag så här, ja men jag ger Kalle välling liksom, så är det lugnt. Och sen så tar han in mig. Och det här mötet tar aldrig slut. För han pallar inte säga till mig att han ska refusera mig. Och jag tycker så synd om honom. Och jag ser honom börja svettas och så säger jag så, ah, men jag förstår att liksom, han sa, jag är så ledsen. Vi kan inte ge ut det här. Och sen så går vi ut till entrén och där har de en gigantisk kokosmatta. Och han har så här svartklädd kostym, svart så här kashmir-polotröja. Ja, men han ser ut som en nidbild av en kulturman i New York ungefär. Och under det här mötet så har Kalle druckit upp sin välling och sen fått en flaska välling till. För att han är förmodligen törstig. Han behöver vara tyst, men han är också förmodligen törstig för han har så jäkla hög feber. Alltså så här barnplågeri att släppa med ungen på det här. Så ser jag på Kalle att han bara så här... Och sen kommer det. Sen spyr han upp 2 flaskor välling. Och alla som har alltså vällingspya, det är så här, ja. Det finns ingen början och slut på det.
Nej.
Det är som en
never ending story kan man säga.
Det är som att spela ut pannkaksmet på golvet. Det går ju aldrig att torka upp. Nej. Det sprider sig mer och mer. Han spyr ner hela Ingmar fast. Det hänger välling från hans skalp ner i hans polotröja. Alltså, över hela deras jävla kokosmatta. Och så här, och sen så... Jag bara, förlåt, förlåt. Och sen så kommer det en kaskad till.
Åh, herregud.
Och jag, det roliga är att jag får ingenting på mig. Så jag måste typ använda honom som ett vapen och riktat Kalle mot Ingmar och bara,
men det gör inget att du refuserade mig.
Oh,
bara fortsätt Kalle. Och sen bara, hej då. Och så gick du.
Och han stod där, han så här svarta...
Du försökte inte hjälpa till att torka upp.
Han hade svarta glasögon, så stora kulturglasögon. Och det bara hängde. Ah, det var så. Och sen jag bara grät. Jag bara grät.
Då, ja, men fy.
Det här var på...
Det var inget bra möte.
Nej, det var så jävla dåligt möte. Det här var på Brunnsgatan, typ Drottninggatan. Alltså det var så här, låg jättelångt bort i stan då för mig. Och det var så här, jag bara gick och grät. Och fy fan. Det är synd om Kalle också, var tvungen att gå med där.
Så, ja, men precis. Så onödigt. Rakt igenom.
Han hade bara kunnat... Fast det var fint. Och det är roligt, jag har ju då träffat Ingmar fast i massor med situationer efter det här. Och han, alltså han säger det. Det är den mest sjuka situationen jag har varit med om. Och så sorgligt allting. Men vi är faktiskt väldigt goda vänner. Så att all kärlek till honom. Han gjorde det så fint han bara kunde.
Ja.
Och han tog spyan. Hur fan han tog den?
Han tog den. Han bara, jag förtjänar den. Jag tar den. Men hur återhämtade du dig från det mötet då?
Ja, men det var rörigt på mitt förlag och det fanns liksom inte fasta redaktörer, det fanns inte, alltså det var så här, det styrdes av en man som kanske inte skulle vara chef för ett förlag, för han var mest på St. Bart i Västindien och liksom, ja, men det var bara så här, det funkade inte. Men jag tänkte, om jag bara ger ut en, för det här var då hade min andra bok precis kommit ut och då var det viktigt att min tredje bok blev bra. För då skulle jag ändå ha 2 liksom bra böcker i bagaget innan jag sen gick vidare. Mm. Så då anlitade jag en frilansredaktör som jag sa, du måste hjälpa mig. För att jag måste liksom redigera klart boken innan jag skickar den till förlaget. Och det gjorde jag. Och det var bland det bästa jag gjort. Det var fantastiskt. Så då kände jag, då fick jag tillbaka självförtroendet i skrivandet först och främst. Och sen så fick jag en väldigt välskriven bok. Och det blev då USA, min tredje bok som kom. Och det är nog den boken jag har haft roligast att skriva.
Mm-hmm.
Det var helt otroligt. Det var skitkul. Och det var då tillsammans med den här redaktören som heter Ulrika Larsson, som tyvärr är död. Hon gick faktiskt bort i cancer här för ett par år sedan. Fast bara född 1969. Det var väldigt sorgligt. Men hon och jag fortsatte jobba under flera år senare, för hon startade ett eget förlag och har haft jättekul med henne. Så att det blev jättebra ändå.
Men vad var din drivkraft då i allt det här? Alltså, varför skriver du?
Absolut ingen aning.
Det blev så.
Nej, därför att jag inte kan något annat, tror jag. Alltså jag har jobbat med tusen
grej.
Ja, jag har jobbat med 1000 andra saker. Alltså jag har gjort allt.
Ja, du har ju faktiskt det.
Och det här är liksom, det här är det jag kan. Det är det jag, bara göra det. Det är ungefär som att föda barn. Det är ingen återvändo, det är bara att göra. Mm. De finns där, de ska ut. Så att, det är det jag gör. Jag bara föder barn på löpande band.
Du, fint av det
är. Ja.
Men det är vi glada för.
Ja, sen så finns det ju massor med underliggande orsaker till varför jag tror att jag har ett väldigt stort behov av att försöka förstå och analysera min samtid och relationer och situationer som uppstår, och det är en form av det är mitt sätt att bearbeta saker.
En ventil.
Ja, jag tror det. Men det är ju jävligt tuff resa i början. Och jag hade ju inga pengar.
Man ska inte glömma det.
Nej, man får faktiskt inte glömma det. Och det var fruktansvärt ont om pengar. Och vi hade ju liksom dessutom snart två småbarn. Vi fick två småbarn på 2 år. Så det var ju inte så att man bara, ja men jag tar ett extra jobb. Kan man ju inte heller göra. Så det är ju en väldigt utsatt situation. Det är både fördelar och nackdelar med att skriva när man har småbarn. Men man är ju... till synen med sist.
Jag vet precis.
Man är ju väldigt tidsbegränsad.
Ja, man har ju ingen tid.
Men sen, måste jag också veta, då gick jag på Stureplan. Och sen hade USA kommit ut. Och jag hade precis fött Loppsan. Och allting var liksom bra. Och sen så hade jag och Johan varit ute och käkat middag. Vi haft, men det var så här. Och så säger jag till Johan, men nu fattas det bara att typ Abbe Bonje ringer mig. För honom hade jag läst om i en intervju. Och det sjuka är att han gör det dagen efter.
Är det sant?
Jag hade aldrig träffat honom. Han bara ringer och säger, tjena, det här är Abbe Bonnier. Jag bara, det här är ett skämt. Han måste ha hört mig där jag gick på Stureplan. Och då var det Hanna Widell som hade träffat Abbe Bonnier, för hon skulle skriva en bok tillsammans med Bonnier Fakta. Och sagt att den här Denise Rubberg har jag läst. Och jag hade skrivit för henne i Cosmopolitan där hon var chefredaktör tillsammans med Jonna Berg. Det här är så jävla bra böcker. Och han bara, aldrig hört talas om. Och sen så bara ringer han mig. Och Hanna och jag har haft den här funktionen till varandra under alla år. Vi har varit så här give and take hela tiden med olika saker. Privata situationer, jobbsituationer och sådär. Det var hennes förtjänst att Abbe ringde mig dagen efter.
Men gick du över till Abbe Bonnier då?
Ja, det gjorde jag. Men först var jag tänkte att det skulle vara Bonnier Fakta. För han var chef där och han tyckte, aha, det här var så roligt. Men då hade en tjej som heter Cecilia Gyllenhammar gett ut en bok som hette En spricka i kristallen, som handlade om hennes uppväxt. Och i och med att det var en roman, men den gavs ut på Bonnier Fakta, så räknade ju alla med att det var en självbiografi. Så då så sa cheferna på Bonnier att nej, vi gör inte om den tabben, så hon får gå till Albert Bonnier förlag. Mm. Och det gjorde jag. Men sen så byttes det förläggare där. Alltså. Men jag har ju haft, jag har legat generellt 3 böcker per förlag. Och bytte efter det. Men nu är jag väldigt glad i det förlaget jag har.
Ja, där har det varit ett tag nu.
Mm.
Men för på den tiden också, alltså Marianne Keyes var ju stor. Då var hon en förbild på något vis?
Eller? Nej, jag hade inte läst henne. Alltså, hon hade inte kommit ut innan Väninnan skrevs. Så det var liksom, kom ut lite senare.
Är det sant?
Ja.
Aha.
Så att jag läste den liksom... Ja, men typ 1 år efter att Väninnan hade kommit ut, tror jag.
Okay.
Nej, min stora förebild var nog Louise Boye av Jennes, faktiskt. Jag tyckte hon hade ett roligt tempo, skrev om innerstan. Och sen så var det också Barbara Fors.
Men det är också coolt, du har ju dig själv på omslagen.
Mm.
Hur kom du på det?
När jag skickade in manuset till alla förlagen så tänkte jag så här, jag måste ha med, jag måste göra någonting smart som känns icke-författarmässigt. Och då tänkte jag, artister gör ju så, de tar ju så här bilder på sig själva.
Ja, på skivomslaget.
Ja, på samma typ. Så att jag tvingade mina 2 bästa tjejkompisar, Therese och Malin, att plåta hemma hos Malin i deras föräldrars lägenhet i Gamla stan. Så gick vi upp på taket och sen så tog vi bara hur många bilder som helst. Och jag tog på mig min leopardklänning från Diane Furstenberg, som var min så här signum. Jag var så jävla snygg i den. Mm. Nu är jag så här, tyvärr känner jag, nu är jag 47. Nu kan jag inte ha den längre.
Jo.
Nej. Nu
blir, varför inte?
Jag vet inte, nu blir jag mer git gay liksom. Så här, jag vet inte, nu klarar inte jag leopard längre. Den hänger i garderoben.
Vadå, så det finns ett bäst före på leoparden?
Ja.
Jag älskar leopard.
Ja, jag vet. Men
då
jag
måste
jag
överanvända det innan det är för sent.
Jag vet inte. Och sen som en annan grej, jag var ju väldigt mörk då. Alltså jag var nästan svarthårig. Och då tycker jag också leopard är coolare. Nu är jag blond. Leopard, det gifter sig inte med mig längre.
Vilken sorg.
Jag vet, det var faktiskt det. Men det var ju min. Så tänkte jag så här, den har jag på mig. Och sen så var det jag och Malin som var liksom på. Och sen så tog vi hur mycket bilder som helst. Och sen så gjorde jag ett collage av det här. Och klistrade in på baksidan av permen. En annan grej var så jävla rolig. Jag skulle lämna in manuset. Jag åkte och min grej var att jag skulle lämna in manuset personligen. Så här, in
det gjorde jag också.
För jag kände så här, jag litade inte på posten. Och jag ville ändå, även om jag hade någon grej för mig. Att jag så här måste se dem i hand. Att en förläggare skulle komma ut och bara...
Alltså, det är ju förlagens mardröm, antagligen.
Jag vet, ja jag vet.
Men, och jag tyckte det var så jobbigt själv också.
Ja.
Jag gick till ett förlag en dag, sen sov jag. Typ.
Ja, men exakt som
jag är. Jag gick dit ena dagen och gick hem andra dagen.
Jag skulle bland annat till Norstedts. Och det ligger då på Riddarholmen. När jag skulle lämna till Norstedts hade jag väntat med det till en fredag. Och torsdagen innan, dagen innan, så hade vi varit ute och tokfestat. Så att min tjejkompis, jag kan inte ens köra bil för jag är så bakfull. Så Teresa får köra runt mig i sin bubbla. Och så kör vi till Riddarholmen. Och jag är så bakfull så att jag säger, det här går liksom inte. Så går vi in i receptionen och jag får verkligen anstränga mig för att känna att jag bara åker upp och ner allting. Och sen så lämnar jag över manuset så bara, ursäkta, har ni en toalett här? Jag bara, absolut där. Springer in på toaletten. Och så bara känner jag, måste kräkas. Och då öppnar jag mycket spya i den här.
Du har spytt dig fram kan man säga.
Nej, men Kalle spydde först, jag spydde sen. Men
spyan till framgång.
Lyfter upp toalettlocket. Och på baksidan av toalocket så är någon som har satt fast en Norstedts dekal. Och där spyr jag. Och jag bara, det här kommer ju aldrig gå vägen. Att jag spyr ner i den toba och samtidigt tittar på Norstedts-loggan. Det kommer ju inte.
Det var ett bad omen kan man säga.
Det var dåligt omen. Ja. Men ändå ganska roligt.
Men och så lämnade du över det där. Hej, jag heter Denise och jag har skrivit ett manus.
Alltså,
som handlar om
det var tjejer som har lite roligt.
För du hade ändå jobbat upp hisspitchen då, eller?
Nej, inte det minsta. Nej. Jag visste inte alls vad det var liksom, jag hade skrivit. Jag kände inte att jag hade hisspitchen alls. Och det tror jag är ganska svårt. Det ska man nästan lämna över till någon.
Vet du, det är så svårt. För också för att en bok för en själv handlar den om så mycket.
Mm. Och framförallt
att själv ta fram det här säljande texten till det. Det är jättesvårt.
Ja, men och framförallt sin debutroman tror jag. Nu kan jag mina hisspitchar väldigt väl.
Man blir bättre.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men vilken genre skulle du säga att den hamnade i?
Det blev ju chicklit,
ja, men precis,
för
det, blev ju det
kom då också. Mm. Men i och med att men framförallt var det ju tantsnusk också. För det hade ganska liksom utmejslade sexscener. Och det gjorde ju att det var väldigt många killar på Östermalm som var så här, typ ett par år yngre än vad jag var, som tyckte att det här var asballt. Mm. Bara värsta porrboken. Men innan lästes av både killar och tjejer. Den sålde väl så där halv mycket kanske inbundet. Ett par 3 000 kanske inbundet. Men sen så dammade den iväg och sålde 50 000 i pocket på typ 2 veckor. Alltså det var en sån jävla braksuccé i pocket. För då var ju pocketen också väldigt stor som format. Försäljaren som sålde in alla böcker på förlaget, de hade slutat. Så det fanns typ inga. Och jag bara så här, fan, pocketen kom ju nu till sommaren här. Hur ska vi göra det här? Och så då ringde jag till de olika pocketgrossisterna. Då fanns det en kille med Staffan Månsson som hade pocketstället som hade alla ICA-butiker. Hej, jag heter Lena. Ringer från Fischer. Och sen så bara, nej, det är jag själv förresten. Det har jag gjort flera gånger. Sagt att jag heter någon annan.
Men
så,
du avslöjar ändå i samma...
Ja, och för han
men jag hade för mig att det var han som bara säger, är inte du Denise?
Nej, det var Viggo Kavling när jag försökte sälja in mig själv på en intervju.
Jaha,
till
okay.
DN på stan. Och han bara, det är du själv som ringer, eller hur? Ja.
Jag älskar det är fantastiskt.
Men den här Staffan Månsson då, han sa, jag tar in 500 böcker och så testar jag. Jag bara, okej, 500 böcker, det är mycket liksom för en debutant ändå.
Och det här var pocket då, ja.
Ja, och då så placerade han dem bara på Östermalm. Det var ju ganska listigt. Mm. Och det var ju så här, på 2 dagar var den slut.
När du fick höra att den hade sålt så mycket, hur lycklig var du då?
Jag hade mest ångest för andra boken som skulle skrivas. Ja. Jag kunde inte riktigt liksom slappna av ändå.
Nej, men jag förstår precis vad du menar.
Ja. Så att jag var liksom redan förbi.
Ja. Men var det jobbigt då? För du fick ju rätt mycket skit.
Jag fick jättemycket, men det var mer så recensenterna var, nu när jag går igenom mina kartotek med recensioner, så det var verkligen 50-50. Vissa skrev att det här är fantastiskt, som i Svenska Dagbladet så skrev de det här är en nutida Jane Austen i överklassmiljö. Det var ju så här fantastiskt. Ja. Och sen även radion, alltså P1 Kultur gjorde en jättefin recension av en bibliotek. Alltså det fanns verkligen många som lyfte fram den på ett positivt sätt. Och sen var det de som skrev bland annat så här en mardröm för svenska feminister. Och det var nog den rubriken som satte sig fast hårdast hos mig. För jag var så här...
Den var ju orättvis.
Och då så här, hur är det här en icke-feministisk bok? Mm. Väninnan är en rakt igenom feministisk, liksom... Fan ett brandtal till feminismen. Uh-huh. Men jag vet inte vad man ska säga. Det är ju en roman, liksom. Alltså relationsroman, kanske, man kan säga. Men det har ju också...
Ja, men precis. En relationsroman.
Ja, det är nog mera.
Men blir, tycker du inte att det ska kallas chickligt?
Nej, men för att det är ju en nedsättande term. Alltså det är, för chick står ju inte för chick som är snygg och läcker, utan chick som är tjej. Och att man avfärdar det som tjejlitteratur är ju liksom, det är så enkelspårigt. Och då blir det ju lite samma kategori som tantsnusk eller pigromaner och sådär. Mm. Och jag tycker inte att man, det blir som tjejkast. Sen skulle jag vilja reklima det och säga, det är väl klart att det är skitbra, men det här är litteratur oavsett... Vem och vad den är skriven för.
Precis, exkluderar ingen.
Nej.
Nej. Men jag menade när jag sa att du fick skit, då tänkte jag inte på recensionerna, utan mer...
Privat.
Ja, men privat, precis. Att folk men tyckte att du hade sålt ut dem, typ.
Ja, exakt.
Fast du egentligen, fast allt var påhittat.
Ja, och, men det värsta var nog precis i samband med att boken hade släppts. Vi hade ju några tjejkompisar vars män typ så här, men vi vill inte att du umgås med Denise för hon, det här är pinsamt av henne. Och sen så kulminerade det i att jag var med i Svensk Damtidning och blev intervjuad där de ville att jag skulle definiera den svenska överklassen. Och då sa jag så här, men det finns liksom två läger. Först så finns det så här, de gamla pengarna och sen har du nya jetset-gänget. Att det är liksom det är två kategorier. Och de gifter sig inte alltid självklart med varandra. Och sen så definierade jag det där. Och då var det så här, vad gör de gamla adelsmupparna och vad gör jetsättarna? Och då var det faktiskt en tjejkompis som sa, alltså det var en av mina då närmaste tjejkompisar som ringer upp och säger, vi vill faktiskt inte mer ha kontakt med dig. För vi tycker att det här är så, du har lämnat ut oss, du har
men hängt
var,
ut oss. Men alltså, vad reagerade de på då? Alltså de kände sig träffade i någon
de kände sig väldigt träffade. Jag bara, men herregud, det här är ju helt allmängiltiga saker som berör hela jävla Östermalm, Lidingö, Saltis, Djursholm. Hur kan ni ta er som det personligt? Och det sjukaste var att jag definierade inte ens dem privat som överklass. Utan jag tyckte de var så här, sådana som hängde på. Men de kände sig så träffade. Och vi fortfarande, han, alltså mannen och jag, vi... Typ hälsar inte på den när vi ses. Fortfarande, efter liksom 20 år. Och han bara, det här är helt så sjukt. Men det gänget, det var så här gamla...
Men blev de kränkta då av det? Eller vad?
Ja, de blev kränkta och tyckte att det var... Och framförallt var det många som liksom reagerade på att jag så här... Att du ens pratar om ordet klass. Vadå överklass? Och jag var ju väldigt noga med från... För det hade jag ju fattat. Att om jag skulle gå ut och säga så här, jag är överklass. Alltså, för det första har jag... Aldrig, jag är inte överklass. Det är så långt ifrån jag är. Däremot idag är jag privilegierad. Alltså jag har jobbat mig till en nivå där jag ekonomiskt har liksom, det väldigt bra. Men jag är och kommer aldrig vara överklass. För mig står överklass för någonting helt annat. Det står för gamla traditioner.
Men är det liksom. Något du föds in i då, menar du?
Inte nödvändigtvis. Alltså idag kan du ju uppnå överklassstatus. Ja, jag vet. Jag tycker det är så...
Men för jag tycker att det här med klassamhället också, det handlar ju också om vilka forum du får befinna dig i och var du kan komma till tal.
Ja, men maktfaktor.
Ja, men precis. En maktfaktor som spelar in. Och den är ju faktiskt... Det kan ju vara riktig överklass.
Ja, men och då kan man ju säga så här, jag skulle kunna säga att det tillhör en slags medial överklass.
För
jag har ju, jag har suttit i SVT, alltså varit verkligen, jag har ju fått sitta i forum där man verkligen lyssnar på vad jag säger.
Precis.
Och vill jag skapa en debatt så kan jag dra igång någonting rätt ordentligt om jag skulle vilja. Men socialt, alltså i den värld jag lever i, är jag ju verkligen inte överklass. Men
du är inte adel.
Nej, inte adel. Men det där tror jag...
Hade du velat vara adel eller?
Nej, det är inte min grej alls. Jag gillar ju inte när man måste förhålla sig till saker och regler. Så jag skulle ju bli obstinat adel i sådana fall.
Så skönt, jag tänker jag. Hålla mig till några regler.
Ja. Nej, jag vill. Men klass är ju väldigt... provocerande. Så det tyckte jag var ganska jobbigt. Men sen vet jag att det var så här middagar i Holm och liksom så här, som så folk satt och sa, det är han som är den och jag är den som är den. Och det var ju ganska roligt att folk skulle sitta och gissa.
Men, och det här hände ju mig också. Hela tiden att folk tror att det är de i böckerna, men det inte är det.
Ja, och det är så fast det, då har man ju gjort någonting bra. Om folk, fler människor kan identifiera sig med de karaktärer man har skapat.
Ja, där de trovärdiga.
Och vissa hade ju verkliga förebilder, men det var ju ingen som liksom lyckades i sig rätt på det.
Nej, för jag fick ju höra på TV4 att det var en person då som var Kristin. Och jag var så här, hon var inte det för mig. Nej. Och det var en besvikelse. Gud. Sen fick jag ju höra att det var ju inte så ens.
Nej, för fan, hon var ju så jävla astönt den människan. Så det var ju bara inte en chans.
Det var så platt fall för mig när jag fick höra att det var hon.
Ja, men och dessutom så var det ju någon som hade sagt att hon var Eva von Dies. Och Eva von Dies är ju typ så här, i min värld, coolaste hönan i hela stan.
Ja, men
så.
Verkligen. Alltså det är ju att säga som att säga att jag är så crazy.
Ja.
Det är ju om man säger jag är som Eva von Dies. Och jag bara är sån.
Och den bekanten till mig var ju liksom, alltså det var ju så... far and away, ja, helt fel.
Det var
så
väldigt glad för.
Ja. Nej, men så det var ju inte. Nej, det var otroligt vad det skapade för, liksom, för krafter. För det var ju precis som du. Jag kunde ju verkligen förstå när du ringde mig när du hade släppt din bok. Och att du fick skit och du fick skit på middagar och folk
och jag hade
kommenterade.
Också så här ångest, vilket är konstigt att man bryr sig, men jag hade också ångest över att folk satt på middagar och pratade om mig på ett mindre härligt sätt. Det var så jag visste det så starkt att man gjorde det.
Ja, det
kom så nära en. Ja. Det är en sak om någon talar illa om en som man inte har någon relation till. Men när man hör det, om du förstår vad jag menar.
Sen hade jag en killkompis som, han läste första boken och älskade den. Sen så läste han andra boken och då sa han så, fan, den var ingen bra. Jag minns till och med var vi står och hur vi stod för väder när han säger det här. Men då hade jag faktiskt bett om hans åsikt. Och då lärde jag mig så här, jag kommer aldrig mer be om ens åsikt. För jag vill inte veta. Och det är jag ganska tydlig med när jag skickar... Mina tjejkompisar vet ju exakt hur de hanterar det nu. Men jag säger, jag vill inte veta om det är dåligt. Alltså...
Nej, men man vill inte veta om det är bra eller dåligt, man vill ha konstruktiv kritik. Om man ber någon läsa så är det inte det här är jättebra, det här är jättedåligt. Då vill man ju mer ha så här, ja, men flytta den scenen dit.
Jo, men exakt. Men om det är ett verk i skapelse. Men om det här
inte
är
efterhand.
Nej, ett färdigt liksom manus. Kom ihåg Sex and the City när Carrie blir ihop med en kille som är författare. Och han i alla fall skriver en bok och de har ju jättemycket så här, diskussioner om det. Och hon läser hans manus och då är det efter att boken har kommit ut. Och då säger hon så här, ja, det var skitbra förutom den här grejen med gummisnodden. Han bara, va? Ja, men en tjej som bor på Manhattan har inte en tygklädd hårsnodd. För det är så jävla... Alltså inte en tjej i hennes liksom, klass och stil och så. Och han blir så förbannad på henne så han gör slut. Och ja, vet du, jag kan förstå det.
Ja.
För att han sa så här, jag vill inte höra kritik från dig över en sak som jag ändå inte kan förändra.
Nej, men precis.
Det var oombett.
Ja, men precis. Här måste man återigen fundera över... Vad gör det att jag säger det här? Kanske är det bättre att jag är tyst.
Exakt.
För så där kan ju, alltså det kan vara i min en väldigt nära, som också kan säga till mig, berätta någonting i boken som de inte gillade. Fast de tycker att det är jättebra overall. Mm. Men de har ändå någon liten synpunkt. Och det är något så här maktmissbruk tycker jag. Det är något, jag vet inte vad man försöker hävda sig.
Det är precis, alltså som författare upplever jag i alla fall, precis på samma sätt som att, gud vilken snygg klänning. Men du är lite, det ser ut som att valken i midjan där ändå inte klär dig riktigt. Du kanske ändå skulle ha ett skärp där.
Och det kan du ändå kanske göra någonting... Alltså det är ju fruktansvärt.
Jo, men det är ändå samma grej. Ja. Du går in på en personlig integritet väldigt mycket.
Ja. Och då där du inte har att göra. Och då är också så här, oftast är det folk som aldrig ens har skrivit en bok eller ens skrivit en uppsats.
Eller som knappt läser.
Nej, men precis.
Det är ju det också.
Ja, det med.
Men, och då ska jag säga så här, jag älskar att dissekera mina böcker med mina förläggare eller för redaktörer.
Ja, men och jag kan ta kritik. Alltså jag är så bra på att ta kritik.
Ja, men, och du och jag läser ju varandras texter ibland. Inte alltid, men ibland. Och vi har inget problem att säga, ja men fan, det här blir skitbra. Men det är inga konstigheter. Men då har vi gett varandra den uppgiften. Men om man inte har bjudit in till den uppgiften,
då ska man vara
shut
tyst.
The fuck up. Ja, så att jag fattar att Carrie blev dumpad. För hon
skötte sig inte bra där.
Nej, hade inte bett om hennes åsikt. Men jag minns den där tygklädda hårsnodden, vad den fick för betydelse. Väldigt bra exempel faktiskt på någonting.
Ja, vi läste en bok av Wallace Stegner. Och han är ju då, och så skriver han med författare. Och det är så intressant när man läser de andra författare och känner igen sig så starkt. Det är så skönt att läsa om andra författare tycker jag, när det beskrivs väl. Det här var en väldigt bra bok. Och då skrev han, apropå adel och regler, men att han så gärna helst skulle bara... Han kunde bli avundsjuk på fångar. Alltså att få sitta i fängelse och få slippa allt annat runt omkring. Och bara få skriva en bok. Och jag bara kände så starkt med att bara slippa räkningar, slippa vardag, slippa allting. Jag tror bara det är någon som säger till mig vad jag ska göra, nu ska jag äta. Inte behöva inte göra någonting, bara sitta i ett år. Liksom. Och jag, och det var så ju för mig när jag tittade på Big Brother, då är jag så här, fan vad skönt. Alltså de behöver inte tänka på någonting.
Du vet vad, det här är så intressant. Det var en dokumentär på P1 som heter, handlar om kokainligan. Uh-huh. Där är en ung man som börjar sälja kokain på Stureplan. Samtidigt som att hans pappa är narkotikapolis ute i Nacka. Och då beskriver han det, hur skönt han tyckte det var att till slut åka fast. För han sa, då behövde jag inte förhålla mig till verkligheten längre. Jag behövde inte ta ställning eller göra någonting. Jag kunde bara gå dit, gå upp på morgonen, bädda min säng, äta min frukost. Alltså så här.
Ja, och jag kan förstå det, speciellt om du verkligen sitter i klistret någonstans.
Exakt, och då hade han, det var det som fick honom att börja plugga, så han pluggade till socionom nu. Så fint.
Ja. Alltså, men då... och ta vara på den här tiden i fängelset. Ja. Och bara plugga eller skriva 100 böcker.
Get arrested och skriva våra böcker ostört.
Ja. Mm. Ja, men alltså, vi hade varit så produktiva.
Men du är...
måste man göra ett brott
vi
först.
Är bra jailbirds. Liksom.
Så det hade varit så bra. Men,
ja, jag kan verkligen relatera till den grejen också.
Men jag tänker att det också är som när man erkänner ett brott.
Mm.
Det är också en befrielse.
Mm.
Om du har försökt dölja ett brott eller någonting du har, eller en stor lögn som du gått burit på länge.
Ja.
Det är också stressande.
Ja, det tror jag.
Antar jag.
Mm.
Ja, jag har inte gjort själv, men jag kan föreställa mig.
Ja, jo, men det tror jag faktiskt. Alltså, framförallt att när det är saker man försöker liksom parera.
Ja, men hela tiden. Och det blir bara värre och värre. Det eskalerar. Jag hatar ju den typen av filmer.
Ja.
Alltså, jag blir så stressad så att jag,
ja, jag
när
de
ska dölja.
Ja.
Och så är det så jävla puckat också. Om man råkar mörda någon, då är det bättre att gå till polisen direkt.
Ja, gör det. Exakt. Jag blir också så stressad.
Det är vårt tips. Alltså, jag blir så stressad. Ja.
Försök inte ens gömma kroppen. Bara
nej,
skit
ja, exakt.
I det.
Bara ring direkt.
Ta med dig på kroppen under armen och gå till polisen. Bara gör det. Åh, snälla, bara för vår skull.
Ja, men det är, jag har så svårt för den dramaturgin.
Ja.
Jag blir sönderstressad.
Men att jag under ganska många år, typ 15 år faktiskt, inte pratade om min uppväxt när jag gjorde intervjuer. Jag var ju väldigt så här... det var någon som nosade reda på att jag inte hade kontakt med min mamma och lite så här, det som sipprade ut lite. Men till slut, jag var så utmattad av att inte kunna säga som det var.
Mm.
Så jag bara, jag måste berätta. Alltså, det var, och det där kan man ju ibland inte förstå, varför folk helt plötsligt bara får för sig och outa någonting supertraumatiskt. Men för mig var det så här, nej men... Och jag började också märka i intervjusammanhang att jag blev avfärdad som lite ytlig och lite så här, ingen som liksom man riktigt tog på allvar. Och jag var lite trött på bilden av mig själv som liksom ytlig och född med silversked i munnen. För det var ju som ganska långt ifrån min egen verkliga uppväxt. Och det var en skön grej att slippa. Liksom. Så det gjorde också att efter det så blev jag så otroligt mycket mer bekväm i intervjusammanhang.
Och kanske skriva också allting, eller?
Ja, jag tror det. Skrivande tror jag inte förändrades så mycket, utan det var mer i intervjusammanhang. För jag kunde så här, jag behövde inte sitta där och vara på spänn och hålla emot och så här, det här får jag absolut inte prata om. Nej. För då blir det ju elefanten i rummet i ens eget huvud i alla fall.
Ja, men det kan bli helt fel.
Ja.
Men för att det är ju jobbigt att gå och bära på. Det måste ju vara skönt att bara öppna ventilen.
Alltså, inte så att det var terapeutiskt för
nej.
Mig, utan mer att jag kunde vara öppen.
Nej, för du hade ju jobbat med det.
Ja, men exakt. Utan det var mer att jag kände att, men vad skönt att jag kan vara ärlig. För jag kände att jag gick runt och småljög hela tiden. Det blev liksom en, så här, ett komplext förhållningssätt, framförallt i intervjusammanhang. Jag hade ju som sagt då inte själv listat ut vad vinkeln skulle bli. Liksom när...
Ja, du började skriva den här scenen och sen...
Ja, men precis. Och vad skulle... Liksom,
vad ska den handla om? Liksom.
Ja, men exakt. Och det klarade jag ju och sådär. Och så skrev jag klart den och den blev utgiven. Och sen så gjorde jag lite små intervjuer för lokalpressen. Och sen så ringer Expressen och så gör de en intervju. Och då hör jag liksom att han frågar typ så här, känner du Jan Stenbeck? Vad har du liksom för pojkvän? Ser han ut som Jan Stenbeck? Ja, men det var ju så här, jag bara fattar inte riktigt vad han ville i intervjun. Men det var en humoristisk intervju, så det var liksom inte så här att jag kände mig ansatt. Och det här var typ på måndagen eller tisdagen. Och sen så på fredagen så ska jag gå ut och käka lunch med en tjejkompis. Och så går jag ner på stan och bara, vad fan? Då är jag tapetserad över hela Stockholm med löpsedlarna från Expressen. Så här, hon avslöjar Östermalms överklass i sin debutroman. Det var ju sån sjuk känsla. Alltså så här, från att ha typ, men är...
Från att ingen vet vem du är, så är du på löpet.
Precis.
Överallt.
Och dessutom så, jag ser ut som en sån jävla rabbit cookie på bilden. Det var nog det som störde mig mest.
Ja, precis. Kunde inte vara en snygg bild i alla
fall. Nej, exakt. Men sen, och sen stod det ju bara fart. Och då var det ju, då fattade jag, okej, jag har gjort... Jag, det är en sån bok jag har skrivit. Alltså, det var först
men och hur,
då.
När var det här då?
Alltså, boken kom ut första veckan i oktober. Och det här var 17 november. Så det var ju liksom en och en halv månad efter att boken hade kommit ut. Och då, var det ju, då tog ju också boken slut i alla bokhandlare. Alltså då var det ju världens grej. För då är folk, de ringde ju ner Hedengrens och NK och bara... Det här är ju... Vad är boken? Och då, då började det också cirkulera vem som var vem och liksom hur det där blev. Alltså man pratar om att är det här en nyckelroman? Liksom, där man har verkliga personer som grund och sådär.
Ja, det är intressant det med nyckelroman. För det är ju när man...
Ja, man har använt verkliga personer som förgrund för vissa karaktärer.
Men precis.
Ja.
Man tänker ju att nyckelroman är så här någonting annat, tänker jag.
Ja, jag håller helt med. Men samtidigt så tror jag också att de romanerna, då är det riktiga namn. Liksom. Alltså, då använder man faktiskt inte fiktiva namn.
Nej, men
namn.
Precis. Det tror jag också att man, ja. Man är väldigt ärlig med att det är en nyckelroman.
Exakt. Men det var ju inte jag. Alltså, det var inte så det var. Men det var bara roligt. Men det var från och då gick jag på den här lunchen och den här tjejen sitter så här, ja, du, jag har tänkt på en sak. Känns det som att du ibland liksom verkligen inte gör någonting av ditt liv? Jag bara, nej. Faktiskt inte. Inte just idag. Och efter det kunde jag... Jag kunde inte umgås med henne längre efter det. Alltså vi blev aldrig osams eller någonting. Men det var en sån här grej att bara... Vi var så jävla långt ifrån varandra. Jag hade ingen... Liksom, vi utvecklades åt helt olika håll.
Ja, det förstår jag. För mig var det faktiskt tvärtom. För att jag pratade med min kompis och vi känner ju då den här livsstressen.
Ja.
Så jag går och lägger mig på kvällen och tänker så här... Vad fan var det som hände? Alltså, så är det varje dag.
Ja. Vem gav mig smockan?
Exakt. Och så pratade jag med henne. Jag har ju sån, liksom, lite livsångest. Och vad blir av livet egentligen? Och vad gör jag nu? Och vad, hinner jag verkligen njuta av livet? Och bla bla, du vet. Och hon bara, jag känner ingen som lever livet så mycket som du. Och jag bara, va? Är det sant? Och så började jag fundera lite. Och det var så skönt för mig. Jag bara, skönt. Jag är en så gott jag kan.
Ja, du kämpar på.
Ja, men det var så härligt att någon såg det. Att jag, alltså man måste lägga ribban lite.
Utifrån perspektivet är ganska nyttigt ibland.
Ja, exakt. Ja. Det var så härligt att få. Det var väldigt fint att hända, tycker jag att säga.
Ja, verkligen.
Att det dämpade lite. Tog du bröllopet?
Nej, jag såg bara så här udda klipp och massor från Instagram och sånt. Sen såg jag någon fake-video när de så här gör så här bröllopsdanståg in i altagången. Och jag var helt säker på att det var riktigt. Jag bara, fy fan vad coolt! När man fake så här, fake, ja det var så...
Vad roligt, jag såg ju hela... Alltså jag grät och åt en hel Ben & Jerry's och grät och grät.
Det var fint va?
Alltså det var så fint. Ja. Och sen bara kände jag så här... Men jag känner mig också avundsjuk på henne.
Mm.
Alltså, inte för att jag vill vara gift med Dag, så det är inte så. Men jag tycker ju Dag är lite lik prins Harry också. Mm. Jag tycker att det är så här...
Framförallt är han ju så sinnessjukt lik Douglas.
Ja, när han var lite. Ja. Och, det är också någonting med mamma. Därna, alltså det är liksom, hela kungahuset berör mig så fruktansvärt starkt.
Ja.
Och precis, alla bilder när han var liten och så att han och mamma inte fick vara med.
Ja, nej, fruktansvärt.
Och ändå hon var så närvarande. Han hade ju plockat hennes favoritblommor.
Ja.
Forget me not.
Mm, forget me, ja.
Är det forget me?
Ja.
Forget me not på engelska. Jag visste inte vad det var för något.
Det är mina förutblommor också. Jag tror är helt underbara. Och det är just den tiden på året också ju.
Ja, men precis. Men också, bara forget me not. Alltså det är så, så här, ja, det är så fint så att jag börjar gråta nu. När jag... Och så var han ute och plockade dagen innan och ger till henne. Och, bara, och en sån liten fin bukett också i allt annat som är så mycket.
Ja. Och sen den här blåa ringen som är samma färg som blommorna.
Ja. Som var ju hennes.
Som var Dianas ring och som då hon hade på sig. Den var helt otrolig.
Och att hennes syster höll ett tal.
Ja, det vet inte, visste inte
jag. Ja, i kyrkan. Hon läste en text i kyrkan. Nej, jag vet, det var så fint. Och så Megans mamma som bara är ensam där. Och så liksom...
Alltså, hon måste ju bara,
alltså, hon var så söt. Och, bara så här, och bara så tagen av stunden. Alltså bara titta på henne, då bara rann ju tårarna. Och hon måste ju vara så här... Vad hände? Om jag är så på kvällen, vad fan vad som hände? Så är det, måste ju hon vara i sån chock.
Ja, men det var så jävla coolt att hela så här, hela suits-casten är på plats.
Alltså, ja, men det var surrealistiskt. Det var konstigt.
Ja, men så här, George Clooney med och hans fru som också är så här svinkor. Ja,
och nu ska du inte säga så.
Nej, jag
George
vet,
Clooney
men
och hans fru.
Jag vet, men jag vet inte vad hon heter.
Nej.
Jag är men, så dålig. Men jag vet, för The Guardian la ju upp att henne och hennes man.
Ja, och det här är intressant. För att jag skulle kunna ha sagt precis som du, tyvärr.
Ja, nej, men jag vet.
Men för att jag vet ingenting om henne. Jag har faktiskt avfärdat henne lite som en så här just another model, typ. Alltså, ja. Jag har liksom inte brytt mig om henne. För nu då, när jag såg bröllopet, då blev jag så här, shit vad cool hon är.
Ja, men hon är ju människorättsaktivist.
Ja, men hon är ju så cool så att man bara... Och bara nej, men hon bara, alltså hon var ju, vilken utstrålning, vilken kvinna. Man vill bara veta allt om henne, känner
jag. Ja, jag vet.
Och sen kommer ju då...
Amal Clooney.
Just det, Amal heter hon. Och sen kommer ju då Beckhams.
Ja. Men varför ler hon inte? Är det hennes
grej? Nej, men det här var ju katastrof.
Ja, men, alltså, men hon såg ju bara arg.
Nej, hon såg ut som hon skulle börja gråta. Hon såg ut som att snart spricka. Alltså, och tyckte Dag också.
Han nej, men det var obehagligt.
Men lite. Ja, men alltså, hon var så arg. Hon var så arg på honom. Hon kunde inte ens ta, alltså hon var så arg på honom så att hon kunde inte hålla känslan i styr här. Så.
Nej, det var
de måste
obehagligt.
Ju haft ett sånt bråk innan.
Ja. Men vad hade han gjort liksom? Det är ju där man
undrar. Han hade legat med någon liksom.
Ja, det var så obehagligt. Sen så tyckte jag han såg så kackig ut.
Ja, det tyckte jag med. Alltså, jag kände bara att båda två var så här, men hörni, jag vet inte, det kändes inte fräscht.
Däremot, Idris Elba. Alltså Stringer Bell,
alltså,
från...
Han är så snygg.
The Wire.
Men jag har ju alltid varit kär i honom.
Nej, men alltså, jag är så kär i honom så att det är ett skämt.
Han är så snygg. Men han var ju där med någon flickvän. Han var sådana ny, tror jag. För han var väl gift förut. Så.
Det kunde ha varit Denise Rubin.
Det kunde...
Idris.
Hola, hon var inte Idris. Värd honom. Nej, vi ska inte säga så heller för att vi vet inte så mycket om. Men jag tycker också att jag lyssnade på, eller tittade på SVT. Och där de kommenterade så ofta... Om kvinnorna var vackra eller inte.
Ja, jag vet.
Och jag tycker, alltså hur kan man få sitta...
Nej, men jag tycker vi objektifierar Idris Elba istället. Ja. Det är mycket mer värdigt. Vi, och kommenterade David Beckham.
Men han är också en väldigt duktig skådis.
Ja.
Och David är ju bra på sin fotboll. Men, ja, men det var så... Alltså, det var faktiskt uppseendeväckande. Dålig...
Men var det så
dåliga kommentatorer. Jag faktiskt vet inte vad de heter. Jag bryr mig inte om det för att det var så dåligt. Men bara, hon är ju så vacker. Ja, vad vacker hon är. Man bara...
Det sköna med henne är ju att hon verkligen har en svintung karriär som grund. Det är ju inte svårt att hänga upp kommentarerna kring liksom.
Nej, men det var inte ens pålast om vilka som var på plats. Jag visste mer om gästerna än vad de visste. Han hade ju två ex på plats också.
Hade han? Harry?
Ja.
Är det sant?
En som var tillsammans med i 6 år. Ganska länge. Men nej, men bara...
Det är intressant. Bjöd du något ex på ditt bröllop?
Nej, inte något så här,
inte
något,
officiellt. Gammalt ligg kanske. Ja, men
nej, inget som jag varit tillsammans med länge så. Nej, gjorde du till något av dina alla bröllop?
Alla mina två till mitt första. Nej, fast sen så var det en person som jag ändå blev ihop med som var bröllopsgäst.
Vi
var
på bröllopet.
Ja, så han var på bröllopet och sen började vi dejta efter jag hade skilt mig.
Oh my God.
Så det var ju lite crazy.
Ja, det var ju jättecrazy. Jag hoppas inte Megan gjorde något liknande. Men vet du vad hon gjorde också? Det här ska jag göra på min nästa fest. Gav tofflor till alla tjejer.
Men det är coolt. Man brukar ha som en sån här stor korg som man kan dansa i. Alltså så här,
ja, men det här var så
här
fina liksom, med det jag ser på, tror jag. Men hur smart, hur trevligt. Det blir mycket roligare längre fest då.
Men alltså jag undrar ju så här, för det enda man vill nu är ju att gifta sig.
Ja.
Eller hur? Och jag är ju inte ens gift.
Nej, så alltså, du kan ju faktiskt alltså, bara copy and paste det här.
Men jag tror det var lite därför jag pallade faktiskt inte att se det. Jag känner såhär, jag blir för avundsjuk. Ja. Jag fixar inte det här.
Men och jag blir också så avundsjuk. Men det är så konstigt, vad blir jag avundsjuk på?
Nej, men jag vill gifta
dig. Ja. Men jag vill också gifta mig igen. Alltså, jag blir avundsjuk på den här känslan som bara är så magisk. Mm. Och det måste vara så coolt för när hon kommer ut där och bara såhär, de har registrerat äktenskapet, de går ju iväg en stund enligt brittisk tradition. Och så kommer de in igen och då sjunger de God Save the Queen.
Mm.
Alltså man bara...
Ja, men alltså,
och så ser man bilder på henne när hon är så här 15 år och tar ett så här turistfoto utanför Buckingham Palace med en kompis.
Ja, det är också så.
Alltså förstår du? Det är så, här,
så orealistiskt.
Det är
alltså, så realistiskt.
Det är som saga. Ja. Så att Harry är så jäkla härlig, tycker jag. Och båda de två, de har så här personlighet. Och så är det så märkligt också hur media skriver att man ska inte glömma att hon är en skådespelerska. Skådespelare. Man ska inte glömma att hon är en skådespelare. Man bara, men...
Ja, men vadå, tror du att hon fejkar det här?
Ja, men precis, att man ska liksom vara...
Det är bara så töntigt. Däremot så vet hon ju hur hon ska föra sig.
Ja, men alltså, exakt, det därför blir det, går det igenom rutan på något vis.
Ja, och att hon har en, liksom, en bra hållning eller vad fan det nu är. Liksom. Men det vet ju han också. Man har väl gått runt med böcker på huvudet hela sitt liv för att lära sig.
När hon kommer fram till honom där i kyrkan, då säger han först, you look amazing.
Mm.
Och sen säger han, och så biter han sig läppen, då, som har blivit väldigt omtalat. Och sen säger han att han, I missed you.
Jag tror han säger, lucky me.
Ja, det kanske han också säger. Men han säger, I've missed you också.
Ja, de har inte fått sätts.
Nej, på en natt liksom. Förstår.
Hur vet du det? Det kanske har varit så här avhållsamhet en månad.
Nej, ja, precis. Kate, hon såg ju också ganska lite sur ut, tyckte jag.
Mm.
Och jag tror att hon känner sig nog lite...
Sidesteppande.
Ja, hon är lite, och för att hon är inte nytänkare, hon är mer traditionell. Och så kommer Meghan där och gör om och gör på sitt sätt och liksom något annat. Och de har säkert lite friare också vad de får göra.
Harry är ju så mycket mer älskad.
Ja, men exakt. Alltså. Men det måste ju, och de blir ju liksom, de tråkiga. Och sen är hon precis fått barn.
Ja, men det var det.
Och så känner hon att hon orkar inte heller ta tag i det riktigt. Hon orkar inte ens.
Gud vad du kunde identifiera
henne. Ja, jag kunde identifiera henne.
Kate, I hear you.
I totally hear you. Du vill bara gå hem och sova med din nyfödda. Men du bara måste stå där och se på att hon gör det här så här bra och härligt då.
Mm.
Säkert inte missunnsam, men bara ändå orkeslös.
Ändå en väldigt tuff situation.
Tuff konkurrens. Men det var så härligt, igår var jag på ute. Jag faktiskt gick och la mig i parken så där som din taxichaufför och skrattade så mycket för att hon sov inte en sekund. Alltså det var ju bara kaos typ. Så kräktes ner hela välling kräktes på mig också, så att jag fick ta av mig min blus och sätta på mig min jacka, och det var så här 30 grader varmt. Det var så dåligt. Men vi satt på spritmuseet i alla fall, jag och Harper. Jag gav henne välling och då så kommer det in två tjejer. Klockan är så 11. Kommer in två tjejer, de ser inte ut att vara en dag eller en 18 år. Amerikanare. De ser lite ut som Gossip Girls fast en sämre version.
Mm.
Och beställer in fyra snapsar. Sexor. Alltså, för man kan ju tydligen snapsprova där. Och jag bara såhär, de ska ha någon provning. Nej, men de drar i sig fyra sexor snaps.
Och det här var det här? Det var en
alltså måndag klockan 11.
Ja, men det är så jävla härligt.
Alltså det är så härligt, så jag bara, alltså jag bara tittar på, jag bara ville gå fram så här, för jag tar en bild på er, för det här är typ det sjukaste jag sett. Och bara så här, och då kände jag att det här vill jag ha på min bucket list. En måndag måste vi göra det här.
Ja.
Måste för det var bara så crazy.
Jag dricker inte en snaps, men det spelar
snaps
ingen roll.
Snaps är det enda spriten jag dricker.
Ja, jag dricker inte starksprit. Jag tycker inte
om det.
Nej,
men inte jag heller, men snaps. Det blir så trevligt med snaps. Ja. Alltså en lunch med snaps, det är det bästa jag vet.
Mm,
och lite hög musik som man höjer och sänker.
Ja, men vi gör det. En hemma. Måndag klockan 11. Sen kommer SOS ringa och bara ta hand om era barn.
Men ja, men de var ju på semester.
Ja.
Och sen hade de väl läst någonstans att
nej,
man ska
jag
gå
om du och jag.
Att prova
om du och jag gör det. Mm. Då ringer SOS.
Ja, nej, vi får ju göra. Vi får ju ha barnvakt då. Men jag vet inte, jag tyckte det såg så härligt vilt ut.
Ja, faktiskt.
Och det här var också, tänkte jag på som dagar. Vi var ute och tittade, vi har ju inte hittat någonstans att bo än. Och så var vi på akuten med ett av barnen. Och så tänkte jag, vi åker runt i den villaområden där och tittar.
Mm.
Bara för att titta. Och vi bara konstaterade så här, nej, vi är inte tillräckligt vuxna än. Det går inte. Det var så här,
du menar
så.
Att bo i hus? Mm. Är det det du,
och det alltså, där, vi identifierar, vi är inte tillräckligt vuxna.
Mm.
Vi är inte där. Och lite så kände jag med de här som dricker snabbt. Så att det är också ett icke-vuxen grej att göra.
Ja, det
och det gillar jag.
Ja.
Och så har vi leopard.
Och så leopard.
Och sen kollar vi
okay.
Kate och... nej.
Ja,
Harry
fast kan vi inte skjuta det så här? Kan vi inte dricka vin då? Det kan jag gärna göra.
Nej, men det är för... Nej, det är nu vad jag ska göra. De tyckte inte det här var gott heller. De tyckte bara att det var kul.
Ja.
Så gick det inte gröna säkert då.
Ja, för det gjorde jag när jag var innan jag hade träffat min exman och var singel där en liten kort tag. Och vi var på dop, jag och min bästa kompis. Så jävla tråkigt. Alltså dop är ju, jag tycker att det är en så här...
Det får det görs.
Ja, men det här var ett fruktansvärt... Och vi var verkligen... Vi ville också poängtera att vi inte var i den fasen. Vi ville liksom utmärka oss som fortfarande lite crazy bitches. Som vi är. Så vi smet från dopet. hade käkat någon jävla tårta. Och sen, bara, sen drog vi till Grönan och åkte fritt fall typ 8 gånger i raken. Och bara vart ju, vi hade ju druckit vin innan så vi vart ju alldeles så här toksnurriga i huvudet. Och sen åkte vi tillbaka till dopet och bara crazy ass.
Ja. Herregud vad crazy.
Alltså,
det var mest crazy jag hört någonsin.
Men har du åkt fritt fall?
Jag skulle aldrig, jag har gjort det en gång. Och det var en döden upplevelse, jag kommer aldrig göra om det. Tror inte det är bra.
Nej. Jag har gjort det ganska många gånger, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag har inte gjort det sedan jag fick barn. Men jag hade ju kontor precis på en liten gränd bakom.
Fick skrivkramp och drog ner på grönan.
Nej, men det här är ganska intressant. Jag satt ju bakom lilla allmänna gränd. Och, sen så, och det liksom var väldigt nära fritt fall. Och då berättade hon som jag hyrde av att de kan ju inte sova på kvällarna. Därför att det är ju dödsskrik som hörs från fritt fall. Alltså det är ju inte så här, det är inte bara åh vad crazy vi är högljudda, utan det är dödsskrik. Och det ska ju människan höra. Men så du, det går ju inte att koppla bort.
För mig är Tivoli, jag älskar Grönan. Jag älskar Tivoli Shop. Jag tycker att det är vackert, jag tycker att det är härligt. Jag
det är otroligt
att
det är positivt.
Ja, men om jag blundar så får jag också, jag får, alltså det händer något med hela min kropp. Jag mår inte bra då.
Det är ju
något jättesorgligt.
Nej, men det är krig, det känns ju som.
Men det är också något sorgligt. Och det är också när jag går förbi Tivoli, inte är inuti, kan jag också bara se det som något sorgligt. Det är jättemärkligt. Det är något så här djuriskt i mig som sätts igång. Och det måste vara den där skriken som är...
Ja.
Det är inte något positivt.
En öde nöjespark. Det finns ju inget som är så obehagligt.
Så scary.
För som på Skansen, då har du med en del som är...
Exakt,
för,
som inte används jämt.
Exakt, och den är ju nedstängd oftast under vintern. Och det tyckte jag var så magiskt att gå där med barnen. Det fanns några grejer som inte funkade. Eller som funkade som man kunde stoppa in någon femma i. Och så kunde de sitta och åka på någon jävla tiger eller någonting.
Jag håller med. Men det är också roligt hur barn... Så här, hur tråkiga de där grejerna är. Så är det ändå, vill de ändå göra det? Det är något som dras.
Ja, men så var man ju själv också. Jag minns de där grejerna jättestarkt.
Som är helt menlösa. Liksom.
Ja, man åker runt och sitter i någon konstig hård gunga. Eller liksom.
Ja. Nej, men det är något sorgligt med Tivoli. Men också något väldigt glatt. Mm. Det är märkligt.
Men och, du och Dag, ni måste ju också gifta er igen.
Ja, men vi firar ju 10-årsjubileum nu.
Ja, ni gör det i år.
Nej,
alltså i januari.
År, januari. Ja. Och då ska vi definitivt... Så jag kände, det var ju det positiva i detta.
Ja.
Att jag ska slå Meghan Markle.
Det.
Hon ska stå, som kid och vara så här, fan. Och då är hon säkert gravid också och känner att...
Ja, hon inte
orkar inte. Jag orkar inte, men jag vill. Mm. Ja, nej, det kommer tuffa henne. Känner man.
Det är underbart.
Ja, vi får se vem som gifter om sig eller gifter sig först. Av dig och mig.
Ja, det är nog ingen risk. Jag kommer på dig. Jag kommer på ditt i alla fall. I mitt fall får vi nog vänta. Ja, det är klart. Det är det jag kan.
Ett väldigt roligt tal.
Ja, ett roligt tal också.
Mm. Och känslosamt. Mm. Vi kan gå igenom det innan.
Jag förstår.
Jag kan skriva
det
åt dig.
Det är helt okej, okay. Ja. Ja, det är lite roligt. Vi skulle kunna skriva varandras bröllopstal nu, till nästa gång eller sånt där.
Ja, det vore lite roligt.
Eller hur? Det är en jätterolig uppgift. Eller hur? Så, och sen så kan vi förfina det med tidens gång.
Precis, så att när det blir väl perfekta när det väl
exakt.
Händer.
Ja.
Vi redaktörar varandras.
Mm. Och då kan vi så här, tvinga folk att lyssna. Och sen så gör vi det i korus hela, så alla bröllopsgästerna.
Ödmjukt. Det är en bra idé. Väldigt ödmjukt.
Thank you.
Podden är producerad av Blej och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen.
Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.